Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu här i slutet av maj, när sommaren snart står för dörren, då har jag tagit hit i studion med nästan 2 meters avstånd, eller hur?
Ja, typ ungefär 2 meter. Vi säger.
Ja, vi spottar inte på varandra i alla fall. Då har jag tagit hit en av politikerna, ledande politikerna i Tyresö. Vem har jag här?
Kristoffer Holmström heter jag.
Ja. Och då måste du återigen, för de som inte vet vem du är, tala om vilka olika ansvarsområden har du?
Jag har ju främst, kan man väl säga, att jag har gymnasie- och vuxenutbildningen. Och sen är jag då är jag ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och sen är jag vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Mm. Så att de frågar arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor egentligen.
Ja, och du var här i början av pandemin när vi beskrev liksom det här när gymnasiet började med distansundervisning. Mm. Hur har det fungerat nu? Hur länge har man hållit på? 2 månader till?
Sen 17 mars.
Oj, ja. Så att, 2,5 månader.
Ja, precis.
Hur har det fungerat?
Det har väl fungerat över förväntan skulle jag säga. Förvånansvärt bra. Man har varit både lärare och rektorer och hela skolan har ju faktiskt gjort det med bravur skulle jag säga. Och eleverna också. Man har verkligen gjort sitt yttersta för att det ska fungera så bra som möjligt. Sen är det klart att det inte på lång sikt går det inte att ersätta en vanlig undervisning med den typen av undervisning. För att det blir ju inte samma kvalitet. Men där, som jag har förstått det, så har det fungerat förvånansvärt bra.
Mm. Är det några föräldrar och elever som liksom har klagat eller liksom kommit i kläm? Eller? Man pratar ju om det här med att det inte är så lätt när hela familjen är hemma. Det beror ju på hur stort hus man har när både mamma och pappa och alla sitter hemma. Man måste ha arbetsplatser hemma, det är inte alltid så lätt.
Nej, i alla fall inte till mig. Så har jag inte fått några klagomål. Jag har egentligen bara fått positiva röster från föräldrar framförallt. Vissa lärare tycker att det är tuffare än andra lärare. Framförallt de som har mycket praktiska moment är det förstås jättesvårt för.
De måste liksom vara kreativa och använda sin fantasi hela tiden.
Precis.
Hur de ska göra för att få det att fungera. Och vilka praktiska program finns det på gymnasiet?
Vi har hotellturism, vi har elenergi, vi har fordonsprogrammet. Än så länge har vi också byggprogrammet. Mm. Och sen har vi hantverk, frisör och stylist.
Och det här hantverk, frisör och stylist, det har jag inte någon koll på. För jag har ju faktiskt intervjuat både läraren på fordonsprogrammet, som var väldigt kreativ när det gällde hur man jobbade. Mm. Och läraren på restaurang och hotell.
Hotell och turism.
Mm. Men hur funkar det att vara stylist då? För då ska man ju röra människor. Det är ju skillnad att röra en bil. Mm. Eller en, ja.
De är ju jättekreativa, verkligen. Ja. Och de lägger också ut mycket. De har en egen Instagram-kanal.
Aha.
Så där lärarna lägger ut lite grann om hur deras klasser ser ut och sådär. Så att lärarna egentligen sminkar varandra och sen så får eleverna sminka sig själva.
Sådana grejer. Mm. För den här digitala liksom, vad ska man säga, revolutionen som har skett nu i Sverige, för att man har gjort det över hela världen, tagit ett enormt kliv när det gäller liksom möten, alltså digitala möten och att använda våra digitala hjälpmedel. Det måste ju vara en jättegrej både för lärare och elever.
Ja, såklart att dels så var det väl svårt att ställa om, men man tvingades ju att göra det och då fick det ju gå väldigt fort.
Ja.
Och det gjorde det ju också. Och jag tycker att man verkligen har utvecklat det på ett. Och det är väl en av de positiva sakerna man får försöka ta med sig. Det är hur kan man använda det här?
Mm.
Regeringen hade ju innan corona tillsatt en utredning som blev klar precis innan corona om att just kunna använda digitala hjälp eller digitala lektioner och liknande även på gymnasienivå. Så den får man väl också hoppas att den blir ett lagförslag när coronan är över så att man kan använda det som komplement till undervisning. Framförallt för de som har hemmasittare och har svårt för klasser och sådär.
Mm. Ja, såna grejer. Ja. Eller ute i landet vet jag att det när man inte liksom kan ta, när man är långt till en skola, till ett gymnasium, att man inte behöver bo borta och såna grejer.
Mm. Tidigare så har man faktiskt haft den möjligheten också.
Ja.
Så att det är vissa skolor ett fåtal skolor har haft tillåtelse av Skolverket innan. Plus då vissa glesbygdsområden har haft delar av undervisning digitalt
för. Men det måste ju ändå vara liksom en utveckling i vad man gör. För jag har en släkting som är universitetslärare. Han tycker det är supertråkigt med distansutbildning. Mm. Och han har haft hela tiden egentligen, för han jobbar uppe i Norrland. Mm. Och då är det ju inte så himla lätt alla gånger att ha en bra relation om man inte får träffas fysiskt. Nej. Så att man måste ju ha in eleverna ibland. Mm. Och nu får man inte träffa alls. Så att det är svårare att skapa liksom kontakter. Och, ja.
Vi har ju faktiskt delvis öppnat gymnasiet.
Jaha, hur då?
Men det handlar framförallt om elever som har särskilda behov. Ja. Som behöver mer stöttning och kanske fysisk stöttning. Och att man, så de kan vi plocka in. Och sen har vi också vissa praktiska moment som man då utför i mycket mindre grupper. En till en undervisning och sådär.
Hur har ni haft det när det gäller liksom sjukdomsfall då, på gymnasiet bland lärare och elever?
Innan skolstängningen, eller innan rekommendationen om att man skulle stänga gymnasiet, så var det ju väldigt hög frånvaro både hos elever och lärare skulle jag säga.
Mm. Var det när man sa att så fort man känner lilla minsta så ska man skjuta gästen hemma?
Ja. Så då hade vi väldigt, framförallt på elevsidan hade vi väldigt, väldigt hög frånvaro. Mm. Men när vi började med distans- och fjärrundervisning så har vi egentligen normal närvaro.
Mm. Om jag fattar det rätt så har man fortfarande som ett vanligt schema. Liksom. Så klockan 8 så loggar den läraren på sig och kör sin timma. Och klockan 9 så loggar den läraren på sig. Så man sitter ju inte med samma människor, utan det är samma schema som man har i skolan helt enkelt. Exakt. Så att det blir lite omväxling.
Ja.
För man blir väldigt trött tycker jag när man sitter och tittar på samma människor på skärmen.
Ja, men det märker man också. Vi har ju också väldigt mycket möten. Ibland så kan det vara möten hela dagar digitalt.
Och
man blir
skärmtrött.
Ja, man blir trött på ett annat sätt.
Ja,
faktiskt.
Jag vet. Och man har väldigt stort behov av fysisk kontakt efter att ha suttit för länge.
Det också.
Ja.
Absolut.
Ja. Hur funkar det då i den här rollen som du har som politiker? Hur har ni löst det med nämndmöten och sånt då? Kommunstyrelse. Jag såg en bild på Facebook.
Igår.
Ja, där kommunstyrelsen var digital.
Ja.
Var det första gången det?
Nej.
Ni har kört.
Det är nog, undrar om det är till och med fjärde kommunstyrelsen vi kör digitalt.
Ni gör det? Mm. Några är i rummet.
Ja.
Man får komma till sammanträdesrummet om man vill.
Om man är symptomfri och ordinarie ledamot, eller beslutande ledamot ska jag säga, så får man komma till sammanträdesrummet. Ja. Men just för att begränsa antalet så inte tjänstgörande ersättare, de måste vara med digitalt till exempel. Men,
Och tjänstemännen också?
Tjänstemännen är till stor del med digitalt, vissa är med fysiskt också.
Hur funkar det tycker du med mötena?
Också förvånansvärt bra faktiskt. Om man ser de här beslutande mötena, nämndsammanträdena och kommunstyrelsen och den typen av möten funkar väldigt bra. Det är ingen större skillnad, skulle jag säga. Sen är det vissa som vi hade målkonferens med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden här förra veckan. Och då när man då, för då kanske man på ett annat sätt diskuterar mer framtid och hur lite mer. Och då dialogen blir lidande av.
Jag vet, man sitter och håller tyst allt om man kan. Om man...
Ja, men lite.
För det är lite svårt, för att jag har kört ett sånt där riktigt möte. Mm. Men jag är ju liksom inte, har inga sådana uppdrag, men jag har kört på kvällarna när man umgås med folk över ett glas vin till exempel. För det är ett bra sätt nu att sitta, man dukar upp ena halvan av bordet så har man en dator och så sitter man på andra sidan av bordet. Yeah. Men det som är svårast det är egentligen att inte avbryta varandra, ha något system för hur man pratar. För att man ser ju, man känner inte av på samma sätt.
Nej.
När folk ska börja prata. Så det är väldigt lätt att liksom, man ser ju inte att nu har den personen inte talat klart.
Nej, precis. Och konsekvensen av det blir oftast att man är kanske mer tyst.
Ja,
precis. Och då blir det mycket mer tystnad. Och,
det blir inte lika spontant.
Nej.
Så någonting i den här interaktionen vi har mellan människor gör att den blir krångligare på en skärm. Och nu vill jag tittade faktiskt på ert foto igår. Mm. Fortfarande är det ju så att folk sitter ju framför ett fönster med mörk bakgrund. Man ser ju inte, ska man göra det bra så måste man faktiskt lära sig ljussätta sig själv. så att man ser om någon ser arg ut eller ledsen ut. Mm. För det är det som är grejen i politiken, att man måste ju läsa varandra också.
Det också,
ja. Ja, nu var det bara lite så här larv. Vidare, socialnämnden.
Mm.
Där kan ni inte av säkerhetsskäl köra. För ni har ju känsliga ärenden. Får ni sitta digitalt då?
Nej.
Nej.
Vi har ju, stora delen av nämnden är ju
sekretess.
Som vanligt. Mm. Men sen är det en liten del av nämnden. Sen har vi någonting som kallas individutskottet också.
Ja.
Och vi behandlar ju bara sekretessärenden.
Ja.
Och sen så är det ju då oftast några sekretessärenden kopplat till nämnden. Men då har vi hittills löst det så att individutskotten har vi i princip som vanligt. Fast där har vi också då principen att inte tjänstgörande ersättare är med.
Mm.
Eller de är inte, alltså icke-tjänstgörande ersättare är inte med.
Nej.
Och sen då de ärendena som är sekretess på, som ligger på nämndsnivå, har vi nämndsmötet som vanligt och sen så kopplar vi ner och sen fortsätter vi med sekretessärenden.
Ja, ja, precis.
Och så säkerställer vi att vi är tillräckligt många på plats då.
Jag har ju också suttit där en gång i tiden. Det är ju ett jättekonstigt, eller konstigt är det kanske inte alls, men man får ju papper som man sen får lämna tillbaka.
Ja.
Man får inte ta med sig papperna hem ens.
Nej.
Och det skickas inte ut papper hem. Alltså man får, jag kommer inte ihåg om det budades ut. Om man skulle,
budades. Ja,
så man fick liksom, ingen skulle kunna, ja, det var väldigt viktigt, att, för det handlar ju om människor och deras liv.
Mm.
Mm. Hur har socialnämnden annars, er verksamhet funkar? För att ni jobbar ju till exempel med människor med alkoholproblem eller människor som, ja, konflikter, alltså våld i hemmet, våld i nära relationer och sånt.
Mycket.
Har det ökat under corona när folk tvingas sitta hemma och gå varandra på nerverna?
Ja, alltså det vi vet är ju att antalet polisanmälningar om våld i nära relationer har ju ökat enormt. Jag tror att det är en tredubbling om jämfört med föregående år. Däremot så har vi inte riktigt sett den ökningen än.
Nej.
Men där blir det också normalt en liten fördröjning mellan polisens hantering och våran hantering.
Ja.
Vi har sett en ökning, men inte alls i samma utsträckning som polisen har gjort.
För det har man ju också förstått när det gäller till exempel barn som är i familjer som inte fungerar.
Mm.
Att skolan är ju ofta det stället man går till. Skolan är liksom andningshålet. Massa andra vuxna som är nära en och ser en.
Mm.
Om man då tvingas vara hemma i sin dysfunktionella familj. Mm. En familj där alkohol, narkotika eller man har psykiska problem. Eller vad det nu är för någonting som är det som gör att man inte tycker det är så kul som tonåring att vara hemma.
Mm.
Har ni fått någon koll på det? Är det några ungdomar som har sagt att jag vill inte vara hemma. Jag måste och jag vill sitta någon annanstans i skolan, på gymnasiet.
Vi går inte in i individärenden på det sättet. Så. Vi vet ju att det finns en del gymnasieungdomar som behöver komma hemifrån. Så att vi
som har, behöver komma hemifrån. Det tar ni hänsyn till?
Ja. Så att vi har ju personal på skolan och man har också möjlighet att sitta där.
Där, ja. Istället för att sitta hemma om man inte har fungerande familj.
Ja. Ja.
Nu kommer jag till den viktigaste frågan, Kristoffer. Mm. Och det är ju det som allihopa pratar om. Det är ju få festa, det vill säga ta studentexamen, åka flak, skrika från ett flak, springa ut, massa människor, ta studenten. Första frågan, går det att ta studenten? Alltså, kan man sätta betyg nu? Kommer de flesta få sina studentbetyg färdiga? Eller kommer det att vara mycket som liksom inte blev klart?
Nej, eller alltså ja. den informationen som jag har fått är att alla som hade förutsättningar att klara en studentexamen till sommaren kommer att göra det.
Det
gör. Så den är ju den prioriterade målgruppen också när det gäller just den här delen som vi har öppnat upp för mindre undervisningsgrupper och för undervisning på gymnasiet. Så att man ska kunna ta studenten nästa vecka.
Just det, och vi spelar in det här 29 maj.
Just det.
Och var är
studenten 3 juni.
3 juni. Mm. Och då har alla student, har ni samma tidpunkt eller har ni delat upp skolan då? Eller hur gör ni?
Skolan?
Ja, hur gör ni med själva firandet?
Jo, så här. Tyresgymnasium har studenten samma dag, så det är den 3 juni. Däremot så är man utspridda och kommer ha utomhuspicknick.
Jaha.
Bara klassen och sin mentor.
Så föräldrar och andra som ska tjoa, det
Nej.
Skippar man?
Ja, det skippar man. När picknicken är avslutad så får man då hämtas av en till två anhöriga.
Jaha, det är så. Mm. Finns det liksom några varianter på det här att man kommer liksom åka på flak om ett år? Eller, alltså, för kreativa lösningar verkar ju finnas. Folk försöker hitta annat sätt. Och liksom, för, tyvärr är det en stor grej åt studenten, den här festen.
Mm. Ja, alltså det är ju jättetråkigt att det blir så här i år. För ja. Det är en grupp, en hel årskull av gymnasieelever som inte får göra det som alla andra har gjort i alla år och sen kommer att göra i alla år framåt.
Mm. Vad tror du, eller vilka reaktioner har du fått från elever och föräldrar?
Ja, men många är ju jättebesvikna, ja, förstås. Mm. Men med den här lösningen som vi har hittat, som är ett elevförslag från början.
Aha,
bra. Så upplever jag ändå att de allra flesta tycker att det är okej.
Okay. Ja. Och när vi sänder det här så har det redan varit, kan man säga. Eller vi kommer lägga ut det här på den sista maj och så.
Mm.
Men, och då hörs i två veckor. Så att när ni lyssnar på det här så hoppas vi att det har varit bra väder. I förutsättningen kanske.
Ja, det blir jättejobbigt om det regnar.
Men det ser ganska bra ut på lång tid.
Jag tror det.
Ja, jag tror det. Av någon konstig anledning så brukar vi ganska bra väder på de här dagarna. Något år har det varit iskallt.
Ja.
Ja, men så det blir någon form av firande. Och sen kanske man firar i sin hemma.
Ja.
Ja. Och sen då, sommarskola. Och det, precis när vi satt oss här, då läste jag precis en flash, som det heter, när det dyker upp någonting i mobilen.
Mm.
Att regeringen vill öppna gymnasiet för sommarskolor.
Mm. Och just när vi sitter där så är det presskonferens.
Att... vi missade den precis. Ja. Ja. Men är det hade ni planerat en sommarskola på gymnasiet för de som inte har orkat eller klarat sig? Eller...
Ja, det hade vi gjort. Och det har vi från och med förra året så har vi kört.
Ni kör sommarskola?
Ja, precis.
Är den ofta på distans i vanliga fall också, eller är man på gymnasiet då?
Då är man på gymnasiet i regel. Men det blir inte riktigt som att gå i gymnasiet. Man läser ju kanske enstaka kurser. Ja. Och sådär, så att, men vi har och då är det mer än till en undervisning och så här, mer stöttning med de delarna som man behöver ha mer stöttning i och komma ikapp med egentligen.
Mm. Så det är egentligen inget svårt om man säger ni får ha det. För tydligen så är det både universitet och gymnasiet öppna då. Mm. För sommar.
Ja.
Ja. Och det är kanske en mindre mängd också elever. Vet du hur många som brukar vara på en sommarskola?
30-tal ungefär.
Ja, det är ju inte mycket.
Nej, det ska vi nog kunna hantera ändå.
Ja. Mm. När du gick in i politiken, det var inte så länge sedan. Hur länge sedan var det?
Vi ser, det är 2015, slutet av 2015 måste det vara. Så ja. Att 5,5 år.
Ja, och när blev du heltidspolitiker då?
Jag började jobba heltid med politik i slutet av 2017.
Ja.
Sen har jag varit då jobbade jag som politisk sekreterare. Då.
Ja.
Och sen har jag varit heltidspolitiker nu i 1,5 år.
Ja. Det här var väl ingenting man har förberett sig på?
Nej.
Nej. Och det är väl också lite jobbigt just nu, för nu när vi sitter här så diskuterar man ju egentligen vem som bär ansvar för att man inte hade bättre planering, med skyddsutrustning, med tester. Mm. Och där bråkar man ju mellan det som var landsting, som nu heter regioner, och kommuner och regering. Det vill säga, det är oklart.
Ja, det är egentligen inte så oklart, utan det står klart och tydligt i lagtext vem det är som har ansvaret, och det är regionerna som har ansvaret.
Och hur har Tyresö klarat sig då?
Tyresö har ju klarat sig hyfsat bra, skulle jag säga. I alla fall med skyddsutrustning och liknande. Så att, vi väldigt snabbt fick vi upp ett coronalager, som det kallas då.
Mm.
Sen jobbar de häcken av sig.
Mm.
Och jag vet att vår upphandlingschef till exempel, det var inte många timmar sömn per dygn hon fick.
Mm.
Men de har löst uppgiften bra, och de rapporterna som vi får är att vi har skyddsutrustning. Sen är det klart att det går ju extrema mängder skyddsutrustning nu.
Man förstår det. Du har ju jobbat själv fysiskt med, vad heter det, du jobbade i vården förut?
Ja, senast är egentligen från att jag muckade från lumpen för, det var 2004, så har jag jobbat inom psykiatrin.
Mm.
Både inom sluten och öppen psykiatri.
Hade du erfarenhet av flunser eller sån här?
Nej, vi har aldrig riktigt haft den problematiken. Nej. Sen jobbade jag inom äldreomsorgen under tiden jag gick i skolan, och även under lumpen en del.
Mm.
På somrarna och sådär.
Hade du någonsin liksom förstått när du gått in i politiken? För det här är ju gigantiska frågor egentligen. Där man liksom nu ska kräva ansvar av politiker på olika nivåer. Mm. Och man säger, det här är alltså en äldre, det vill säga de som bor på boenden, det är ju kommunalpolitikernas ansvar.
Mm.
Och det måste vara väldigt jobbigt, för att liksom man går in i politiken, du är liksom inte, du har inte fötts in i, du har ju gått in därför du vill någonting. Mm. Och plötsligt sitter man där med Svarte Petter lite grann, för att det var väl ingen som, det fanns väl en pandemiplan, men det var väl ingen som såg till att grejer, alltså ja, det är många som har fallerat på vägen.
Mm.
Det måste vara väldigt svårt nu att känna. Känner du av att det är jobbigt att vara politiker, att det finns en, för nu börjar man jagas lite grann, vem är det som inte tänkte?
Ja, vi har ju inte riktigt haft den i Tyresö, just eftersom det har fungerat så pass bra som den har gjort. Och vårt eget kommunala äldreboende har ju också klarat sig väldigt bra från att få in smitta på boendet.
Ja, bra.
Sen kan man ju alltid diskutera ansvar och hur man utkräver ansvar. Och just nu handlar det ju mer om att se till att saker och ting fungerar så bra som det bara kan göra.
Man är lösningsfokuserad, har varit hela tiden.
Ja, precis. Ja.
Så det, var... det kommer nu diskussioner, för att Sverige har ju väldigt höga dödstal.
Mm.
Och det är ju väldigt, liksom, alla blir ju stressade av det här. Varför blev det så här?
Ja, och där, jag tror för det första att man ska vara väldigt försiktig med att utvärdera hur det har gått tills det är över.
Mm.
För att ingen har facit nu.
Över kan vara om 2 år.
Ja, exakt. Mm. Och det är, vi vet ju att den här typen av jättestor influensapandemier som det här är, kommer ju oftast i flera vågor och drabbar olika och så här. Så det är väldigt svårt att idag så här säga att vi gjorde rätt eller vi gjorde fel.
Mm.
Den här behöver vi ju titta på. Dels måste man ju hela tiden hålla sig ajour med vad vi nationellt faktiskt kan göra. Så att vi har en folkhälsomyndighet som jobbar med det här dagligen. Som är 500 anställda som i princip bara jobbar med det här nu.
Mm.
Och där, de behöver ju hela tiden omvärdera sina analyser och sina bedömningar. Så att man hela tiden försöker ligga rätt.
Men har ni motsvarande liksom gäng här i kommunen som ni också sitter och liksom, nu har det här hänt, nu gör vi det här. Och sitter ni, har ni ett coronagäng också i kommunen?
Ja, vi har en coronagrupp, för att det är tjänstepersoner som sitter då.
Mm.
Så det är kommundirektören, så att nu sitter de en gång i veckan. Och då handlar det, de stämmer om så att allting fungerar. Det handlar mycket om personalläget. Men också just det här med lager, hållning och den typen av frågor.
Mm. Men hur känns det då att vara i den här positionen? Kristoffer, du som gick in med liv och lust, nu skulle du förändra samhället och göra bra saker. Så sitter man här med en ganska tuff, svår situation. Det kan ju inte vara lätt för någon egentligen.
Nej, det är klart.
För man tar ju beslut som är ganska livsavgörande ibland också. Får man fråga hur det känns?
Ja, men jag tycker att det känns rätt bra. Mycket för att jag tycker att vi ligger ganska rätt i de besluten som vi tar.
Mm.
De känns hela tiden rätt och riktiga.
Och ni är överens också över partigränser och sånt? Ni har inget tjafs liksom?
Nej, om det mesta så är vi. Det är klart att det finns politiska frågor där vi inte tycker likadant. Och då måste vi kunna ha en dialog om det också. Så.
Men inte om coronastrategin?
Coronastrategin har vi inga egentligen.
Alla gör så gott de kan?
Ja, exakt. Och så men oppositionen tycker jag har varit jätteprofessionella och bra i de delarna faktiskt. Där man har egentligen kommer med förslag, men man visar också respekt för de beslut som tas. Om de allra flesta beslut som tas i corona tas i full ledighet.
Mm, det är jättebra.
Ja.
Det behöver man ha. Och ni har bra liksom känsla även med personalen som känner att de har stöd av er. Alltså hela den här. För det är teamjobb att få saker att funka.
Ja, men så är det. Och de som drar det största och tyngsta lasset i det här är ju personalen. Både i kommunhuset men också ute i våra verksamheter.
Mm. Vad får de förresten? Får de några extra sommarsemester? Får de lite extra betalning? Vad gör man för att uppmuntra personalen? För nu läser jag på sociala medier. Det räcker inte bara med applåder. Man vill ändå när man slitit hårt så länge.
Den stora grejen som vi faktiskt kan garantera i Tyresö är att alla får sin sommarsemester som de ska.
Aha.
Och det är ju extremt ovanligt. Min bror jobbar, han jobbar just på coronateamet på Västerås sjukhus. Han är anestesisjuksyster.
Oj, tufft.
Och de har ju fått flaggat att deras semestrar kommer ju inte att bli under sommaren. Han kommer att prioriteras under sommaren, som han har då småbarn som kommer att ha sommarlov under sommaren. Men det är många som kommer få sina semester i september och oktober. Och då får de som kompensation för det, så får de en extra semesterdag.
En extra semesterdag? Inte en vecka?
Nej.
Lite tufft måste jag säga. Men annars så verkar ju liksom det jag ser eller läser, och jag känner ju också människor som jobbar inom verksamheten. Så länge det är kris så försöker liksom folk stötta varandra. I ett krisläge är det inte dags att ställa sig upp i båten och börja vingla i båten.
Nej, så är det ju. Saker och ting måste ju liksom fungera. Mm. Det är ju extra viktigt att saker och ting fungerar nu när det är kris. Och det gäller ju oavsett om vi tittar på politiken eller om vi tittar på kommunhuset eller verksamheterna ute på äldreboenden till exempel. Så vi måste ju fortsätta med uppdraget som vi har. Och det är ju att se till att ge så bra stöd och service till våra Tyresöbor som möjligt.
Kristoffer Holmström, hur tänker du göra i sommar då? Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Katrineholm.
Är det 2 timmars resa till Katrineholm?
Nej, det är mindre än 2 timmars resa till Katrineholm.
Det är mindre än 2 timmar? Så du får åka hälsa på dina släktingar?
Det ska jag faktiskt göra idag. Jag ska hjälpa min mamma att flytta.
Jaha, vad bra. Okej. Okay. Och hur gör du liksom rent fysiskt i din familj? Ni kanske haft corona redan?
Eventuellt då.
Förhoppningsvis.
Ja, förhoppningsvis.
Det är liksom alla som har haft den känner så här, ja, jag har haft den. Och jag har överlevt. Mm. Men träffar era barn sin mormor och farmor och allt sånt där? Eller morföräldrar och farföräldrar?
Nej, ingenting. Vi har digitala fikan.
Ni har digitala fikan. Hur funkar det för ungarna? Dina barn är ju fortfarande ganska små, va?
Ja, de är 7 och 9.
Hur tycker de att coronan är då?
Nu har de väl typ gillat läget så.
Ja.
Men det är klart att de tycker att det är jättejobbigt. Framförallt att inte träffa mormor som ju är i riskgrupp och över 70 plus då. Så henne har ju de inte träffat sen egentligen. Sista gången var nog faktiskt i slutet av månadsskiftet februari-mars tror jag.
Okej.
Okay. Det tycker de är jättejobbigt.
Ja.
De vill ju, för henne har de träffat ganska mycket också. Hon bor ju i Hökarängen.
Aha, hon bor här i stan.
Och så är ju våran stående barnvakt egentligen.
Ja, ja. Mm. Och hon måste vara ledsen att inte träffa barnbarnen.
Ja, det är hon absolut.
Så ni kör digitalt?
Ja.
Det är svårt att kramas digitalt?
Det är det.
Ja.
Men jag har sett att det var någon som hade byggt en sån här kramskynke.
Jag såg också det. Det
var ju kanske man skulle göra en bygga trädgård.
Ja, bara ett skynke som hänger med 2 armar. Ja. Det var ganska smart faktiskt.
Ja. Men nu när det är fint väder så har vi faktiskt pratat om att vi ska åka dit och träffas i någon park och sitta på avstånd och fika. Sådär. Ja.
Och du har frisk, din mamma är frisk annars?
Ja, min mamma är frisk.
Ja. För det är väl lite grann sånt man vill...
Bara drygt 60 också. Så.
Hon är bara drygt 60?
Ja.
Så hon är ingen riktig riskgrupp?
Nej, min mamma nej.
Nej. Ja, din mamma, förlåt. Mormor pratar vi om just det. Hon är riskgrupp.
Hon är riskgrupp.
Ja. Ja, det här är ju liksom någonting som går igenom allt. Och jag måste säga det att vi ska vara glada att ni som ägnar er åt politik gör det. För att det här är ju faktiskt från början, i en kommun så är det inte många som har det här som heltidsjobb. De flesta jobbar ju med politik på sin fritid.
Ja. Den överväldigande majoriteten.
Ja,
så.
Och man tjänar ju inte speciellt mycket, så den här känslan av att det här, hela det här, vad ska man säga, föreningssverige, alla som ändå försöker ordna sina föreningar, se på massa Friskis och Svett. Och de gör så gott de kan liksom, eller SeniorNet som ska lära äldre datorer och, alltså alla föreningar försöker så gott de kan och även de politiska partierna är ju väldigt viktiga.
Det är jätteviktigt.
Så att jag får tacka dig för att du kom hit och berättade om läget. Jag hoppas du får en jättebra sommar och att det var tur att, att dina släktingar inte bor så långt borta då. Ja. Ha en bra sommar, Kristoffer Holmström.
Detsamma. Tack så mycket.
Tack. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har intervjuat Kristoffer heter Ann Sandin Lindgren.